människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Jag vill verkligen hälsa dig välkommen, Anneli. Det är ju 3 år sedan som vi sågs sist. I mars är det 3 år.
Mm.
Det har hänt ganska mycket i ditt liv.
Ja, det har det. Och då vill jag börja med att berätta att när vi träffades för 3 år sedan, för de som inte vet, så var det exakt samma dag som jag hade boksläpp för min bok som jag hade skrivit.
Mm.
Du var den enda då som ville träffa mig och göra en podd med mig samma dag som jag släppte min bok.
Mm.
Och jag var jätterädd och ja, nästan skräckslagen, för att nu skulle alla få läsa om vad jag hade varit med om. Alltså mitt livs största skam, mitt livs största hemlighet och mitt livs största sorg. Som jag då hade printat ner en bok. Och då träffades vi.
Mm.
Och så gjorde vi en podd tillsammans. Och det var jättefint.
Mm.
Mm. Och nu träffas vi igen 3 år senare. Och nu är jag inte rädd längre. Vad det vill säga. Jag var rädd. Men nu är jag inte det. Nu har gått 3 år.
Mm.
Så nu känner jag mig inte rädd. Jag känner mig stark. Därför att skulden och skammen över det som hände mig. Det är inte mitt fel. Var aldrig det då heller.
Mm.
Så känns det idag.
Mm. Det är ju helt fantastiskt. Och jag kommer också så väl ihåg den här dagen. Din nervositet och den här fina boken. Och vårt samtal som berörde så på djupet.
Mm.
Och så jag menar, jag har ju fått följa dig liksom från det här första skälvande. Liksom Bambi står liksom på de här... Liksom darriga benen till att, för du jobbar ju verkligen med människor idag som har varit, och för, vad säger man, för människor, med människor som har varit utsatta också.
Mm.
Ja. Men även du har en fin t-shirt på dig.
Så, ja, jag hittade ett sammanhang för när jag släppte min bok så har jag också alltid haft ett driv över att inget annat barn ska någonsin behöva utsättas för det jag utsattes för. Jag utsattes ju för sexuella övergrepp under hela min barndom. Idag är det 25% av alla barn som utsätts för sexuella övergrepp.
Mm.
Det pratas väldigt lite om det, eller nästan ingenting alls. Det görs inte så mycket åt det. Vi har ett väldigt starkt förövarperspektiv i Sverige och barn ses lite grann som andra klassens medborgare. Det vill säga, det finns inte så mycket för dem när de har varit utsatta. Och då hittade jag ett sammanhang med Dumpen. Så att jag är med där också.
Mm. Precis, så korrigerade jag inte en t-shirt i en hoodie. Men det är inte slumpen som gör att man hamnar på Dumpen. Ja, står det. Ja, och det, jag har ju följt Dumpen länge. Och det var, även om jag följt dig så förstod jag inte direkt att du var med Dump. För du var också med i där tre ska bli noll.
Eller startade tre ska bli noll, gjorde jag. Och skänkte pengarna för boken, vinsten för boken skänkte jag till tre ska bli noll. Och då var ju Patrik med och drev tre ska bli noll.
Mm.
Så en stor del av pengarna för den fysiska boken skänkte jag till tre ska bli noll.
Mm.
Men sen ville jag göra någonting mer.
Mm.
Och då var det faktiskt, det var Sara och jag som hittade varandra. Det var hon som hittade mig. Och vi träffades, hon åkte hem till mig. Vi träffades för 1,5 år sedan. Och ja, på den vägen är det. Därför att Sara har, precis som alla andra som jobbar för Dumpen, en drivkraft att göra en förändring. Att man vill göra någonting. Man kan inte bara sitta ner och göra ingenting. Utan man vill att det ska bli förändring. På det jättestora samhällsproblemet att 25% av barnen utsätts för sexuella övergrepp. Och det görs inte så mycket åt det. Och det är ett av de största samhällsproblemen vi har.
Mm.
Så alla som är med i Dumpen och jobbar för Dumpen, de flesta jobbar faktiskt bakom kulisserna, har en enorm drivkraft att vilja göra en förändring.
Mm.
Och då vill jag vara med på det.
Mm.
För det betyder väldigt mycket för mig.
Mm.
Och jag jobbar väldigt mycket med barn, tonåringar och vuxna som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Så mitt fokus ligger på det.
Mm. Mm. Ja, men, och jag tänker 25%. Mm. Ja, det är en sån oerhört stor siffra. Så jag har... jag gjorde ett specialarbete, kom jag ihåg, på gymnasiet om sexuella övergrepp. Och då kom jag ihåg att siffran var mellan 10 och 15. Mm. Man visste inte, men jag tyckte ju redan då att det var en väldigt hög siffra. Och nu pratar man liksom, det betyder att en fjärdedel av alla barn. Mm. Och som du säger, vi pratar inte så mycket om det här.
Vi pratar inte om det. Det är ett gigantiskt samhällsproblem, därför att är man utsatt för sexuella övergrepp som barn så hamnar man ju oftast i ett enormt självhat. Hamnar i missbruk, man hamnar i ett självskadebeteende, ätstörning, missbruk och till sist kanske självmord. Så att det är ett jätteproblem. Mm. Och att vi då har det här förövarperspektivet. Vi ser väldigt sällan offret. Offren, vad gör liksom det här med barnen? Och en förövare är någon som... utsätter ett barn sexuellt övergrepp är ju oftast en flergångsförövare. Mm. När man sitter inne, om man nu har otur att åka dit för det här brottet, eftersom det är så väldigt, väldigt, väldigt få som faktiskt fälls för den här typen av brott, för det krävs så oändligt mycket bevis. Det räcker inte med att ett barn berättar. Mm. För man tror inte på barn. Mm. Och barn berättar inte såna här saker bara av sig själv, utan men man väljer att inte tro på barn utan på förövarna. Och när om de nu åker in i fängelset och sen sitter sitt straff och inte har någon behandling eller någonting och sen kommer ut igen, så kan de fortsätta förgripa sig. Mm. För de har inte blivit behandlade och man vet att de faller tillbaka i samma beteende. Och de får komma ut och de får skyddade personuppgifter. Det vill säga att vi ser ju på alla barnen som andra klassens medborgare, därför att vi väljer att inte skydda barnen. Mm. Vi väljer förövarnas helt enkelt sida. Mm. Och vi har ju ingen lösning eller plan för det här direkt, tycker inte jag. Jag tycker inte att det är en jättebra lösning att man släpper ut någon som är en fara för barn. Utan att göra någonting mer. Man har liksom ingen koll på vad han är eller var han får bosätta sig eller var han får jobba eller någonting. Utan man bara hoppas på att personen i fråga inte ska förgripa sig på barn igen.
Mm. Jag har faktiskt sett... ett väldigt stark berättelse. Jag jobbade på SIS-hem. Jag har jobbat på flera SIS-hem. Statens institutioner. Och det är ju som ett ungdomsfängelse, verkligen. Och jag tycker att det är fruktansvärt. Och jag har faktiskt aldrig trivts i det sammanhanget. För det är, så här, det är ett sätt man jobbar med ungdomar som är... Jag har också sett alldeles för mycket hemska saker. Men jag är också glad att jag såg. Men där så var jag med om en av de sjukaste sakerna som jag liksom upplevt i mitt vuxna liv. Och det var en tjej som kom dit. Och det fanns hur mycket dokumentation som helst. Och hon har berättat liksom för alla och verkligen vidhållit den här historien om att hennes pappa förgripit sig. Mm. Och hon har liksom berättat jättedetaljerat. Och efter liksom, när hon väl kom ut och berättade så fick hon jättemycket problem. Mm. Så. Och vi har ett möte. Och såklart ska hennes pappa komma dit. För han har ju också delad vårdnad. Mm. Och han är ju naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt engagerad. Som överengagerad skulle jag säga. Och när psykologen med liksom allt det materialet som finns på plats. Och jag hade tyckt att den här psykologen var okej. Godkänner att han ska få komma dit och bo där. Och hon ska få bo med honom. Mm. Då tappade jag all respekt.
Det är det som är problemet. Man väljer att inte tro på barn som berättar. Och varför gör man det, kan man undra. Varför väljer man att inte tro på barn? Mm. Varför väljer man alltid att tro på den vuxna? Mm. Varför skulle barn hitta på de här sakerna? Barn hittar inte på såna här saker. De hittar inte på om sexuella övergrepp. Mm. Men alltid, i stort sett alltid väljer man att tro på den vuxna.
Mm. Och jag satt dessutom med den här flickan och hon berättade för mig. Mm. Så jag kan säga att jag betedde mig inte professionellt enligt deras... Därför att jag sprang där i tid och otid och knackade på. Alltså jag gjorde det verkligen så obekvämt som jag bara kunde. Mm. Mm. Jag tänkte att jag kan inte låta han vara... ensam för länge liksom. Mm. Och jag kände att det var helt så här omoraliskt. Och jag kände så här, hur kan vi vuxna gå med på det här? Mm. Och stötta det här.
Alltså det är jättemärkligt. Ja. Mm. Supermärkligt. Mm. Så, ja,
det... Men det är precis som du säger, man har liksom valt sida. För någonstans så har man då valt att tro att han kanske ändå liksom... Eller kanske, man har ju valt att tro att, att hon talar osanning. Mm. Och då tänker jag, hamnar man precis för att man bara talar osanning? Man hamnar ju för att man har så ont i själen så att man håller på att gå sönder.
Mm. Mm. Och så är det när man är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Mm. Då går man ju sönder. Man orkar ju inte fungera. Och då berätta och sen inte bli trodd. Mm. Vad gör det med en människa som redan mår så pass dåligt?
Mm. Mm. För de tittare som inte har lyssnat på vårt förra avsnitt, hur var det för dig när du berättade?
Jag berättade inte när jag var grejen med just mitt fall är att min mamma var ju den som sålde oss till förövarna, så att det gjorde ju lite mer komplext. Jag kunde ju inte berätta för någon vuxen hemma.
Mm.
Och det var ju mestadels en förövare som var med liksom från det jag var så liten att jag knappt kunde gå. Så fick hjälp sig på mig ända upp till tonåren. Och sen så, när jag blev lite äldre så var det fler som hon sålde oss till. Men det fanns ju, vad jag har förstått när jag blev äldre och berättade, misstankar. Skolan kunde ha sett, anhöriga kunde ha sett. Men man valde att inte göra någonting för att... Mm. Vad skulle man göra? Vad skulle man säga? Det är bättre att bara blunda och göra ingenting. För då blir det någon annans problem. Jag tror att många vuxna tänker så att det kan vara någon annans problem. Men vem är den där någon annan? Mm. Om bara någon hade gjort någonting så kanske jag hade kunnat bli sedd och slippa alla de här åren av övergrepp.
Mm.
För jag är helt 100% övertygad på att skolan till exempel visste. Och folk i närheten misstänkte, men... Det var ingen som gjorde någonting. Så det här fick ju fortgå ända tills jag hamnade i tonåren. Och när man hamnade i tonåren, då kan man ju hålla sig hemifrån. Och då blir det också jobbigare att förgripa sig. Jag blev krånglig, jobbig, jag höll mig hemifrån. Jag drack och jag ville aldrig vara hemma. Och jag hade starkt självskadebeteende. Och då är det jobbigare att förgripa sig på en. Så då slutade jag övergreppen. Men det var först när jag kom in i tonåren. Och då har de ju pågått... Ända sedan jag var så liten att jag knappt kunde gå. Så att det har alltid varit övergrepp med.
Mm.
Och då vill jag också tillägga då att min värsta förövare, jag kallar mig värsta förövare. Alla förövare är ju fruktansvärda. Alla förövare är ju liksom fruktansvärda människor som väljer att göra sig mot barn. Men den värsta förövaren, jag kallar för den värsta därför att han var med hela tiden. Det var min mammas bästa vän. Som även förgrep sig på min syster. Han hade ju förgripit sig på sin dotter. I 14 år och sen suttit i fängelse för det och fick ändå komma tillbaka och fortsätta umgås med och ha mig och mina syskon, och ingen reagerade fast han hade suttit i fängelse för sexuella övergrepp och sen fick komma tillbaka och fortsätta passa oss. Bara där kan man tycka att det är en liten varningssignal, och att han då fick sitta endast 1,5 år efter att ha förgripit sig så många år.
Mm.
Och sen direkt när han kom ut så fortsatte han förgripa sig. Det fanns liksom ingen handlingsplan på fängelset eller någonting där han kunde bli rehabiliterad. Och sen, vad tar han vägen efter det här straffet och vad hände sen? Utan han kom ut och fortsatte förgripa sig det första han gjorde på mig och min syster.
Mm.
Så att, ja, jag tycker att det fungerar väldigt dåligt och det är lika illa idag.
Mm.
Om man har förgripit sig på ett barn... Mot all förmodan får ett straff för att det finns så pass mycket bevis att man hamnar i fängelse. Och sen efter fängelsetiden, det finns ingen rehabilitering eller någonting. Då blir man utsläppt sen och så antar man att nu är den här personen som har varit inlåst en liten stund helt befriad från sin sexuella störning. Och bara kan bosätta sig precis vart han vill, jobba med vad han vill.
Mm.
Och man liksom tänker att nu har han suttit sitt straff. För så tänker man så här, han har suttit sitt straff. Men vad är det som säger att han inte, det första han gör, förgriper sig på ett barn igen?
Mm. Nej, men det vet ju framförallt du som jobbar med det här. Alltså sannolikheten att en förövare slutar, den är, om han inte har blivit påkommen, är väl ganska liten, eller hur?
Sannolikheten är jätteliten att en förövare slutar. Alltså, han kommer ju fortsätta.
Mm.
För det är, man kan säga att det är en drift, men det är en störning som är så stark att de bara fortsätter. Och som det ser ut idag i samhället så finns det finns ju nästan inga konsekvenser.
Mm.
Man kan söka efter barnets sexuellt syfte hur mycket man vill och konsekvenserna är så himla små. Det finns nästan inga konsekvenserna finns ju för de som blir utsatta.
Mm.
Och det är därför det är så konstigt när man då får tag i en förövare eller en person som söker efter vanligt sexuellt syfte. Mm. Och sen då som dumpen gör, bara visar, det här har den här personen gjort. Mm. Han har sökt efter barnets sexuellt syfte. Han har skickat bilder på sitt könsorgan. Han har kommit till mötesplatsen och vi lägger upp det här. Och då blir folk lite provocerade. Mm. Och tycker att stackars den här potentiella förövaren. Men det är ingen som tänker stackars de här barnen. Mm. Som han då kanske redan har förgripits på. Eller ska förgripas på. Eller tänker förgripas på i framtiden. Så vårt fokus är ju så skevt.
Mm.
Och sen om han då mot all förmodan säger, men gud, jag vill ha hjälp för den här störningen. Då får han det. Men om du varit utsatt för sexuella övergrepp och säger, jag vill ha hjälp med traumabehandling för att jag ska orka fortsätta leva, då får du inte det. Eller får du slåss för det i flera år. Eller stå i kö i flera år.
Ja,
om du ens överlever tiden tills du får en traumabehandling. För det är inte säkert att du överlever.
Nej.
Risken är att du tar ditt liv innan i liksom.
Men och sen vet ju du också som har rört dig i det här, att risken att du blir fortsatt förgripen är ju
den
enorm.
Den är större. Ja. Det är ju för att när man har blivit utsatt för övergrepp som barn, då skalas ju liksom det här skyddet bort som man har. Vad får folk göra med mig? Vad får folk inte göra? Vad är liksom min gräns? Man har ju inte det, för de har ju förstört det för en.
Mm.
Så att om man varit utsatt för övergrepp så är risken att man fortsätter att utsättas för övergrepp jättestor. Mm. Och förövaren har lite, det är som att de har en känsla för det här. De, kan, de dras till barn som redan är utsatta för övergrepp. De liksom,
ja, men de kan nosa sig,
de kan nosa sig och fram de till de här barnen. Absolut, absolut.
De finns överallt. Och det är ju, som jag också har jobbat själv ganska mycket med ungdomar. Så vet, och de här finns ju också inom både socialtjänsten, men jag har liksom på BUP, alltså de finns ju på alla ställen.
Förövarna finns överallt. Ja. Överallt.
Och de har ju, precis som du säger, de har ju en näsa liksom för de mest utsatta barnen.
Absolut, de nosar sig till de mest utsatta barnen. Och eftersom vi inte har det där naturliga skyddet för att det har blivit förstört och kränkt när vi var barn, då är vi också lättare offer. Så är det ju. Och förövare finns ju, som många vill gärna kategorisera, alltså vad är en förövare, hur ser en förövare ut, hur kan man veta vem som är förövare? Det enda man vet med 100% säkerhet är att förövare finns där barn finns. Det är absolut det enda sättet att veta var en förövare finns, det är där barn finns. För en förövare kan vara exakt vem som helst. Det går liksom inte att säga att det är si eller det är så. Utan de finns där barn finns. Och det kan vara exakt, det kan vara vem som helst, men absolut den du anar minst. Att det är det oftast. Den här schyssta, snälla, trevliga som alltid ställer upp och alltid finns där och jättegärna åker på fotbollsläger själv och tar barnen och jättegärna passar och ställer upp och är så himla hygglig och hyvens, för att förövare är otroligt charmiga människor. De måste ju manipulera alla vuxna i sin närhet för att få tillgång till barnen. Så de är väldigt, väldigt charmiga. Och det är ju deras sätt. Så det är med att man måste tänka om att det är inte som man tror med förövare.
Nej. Men det är ju också, jag tänker på den, så här, den kognitiva dissonansen hos oss vuxna. Det vill säga så här, att precis som du säger, den vi minst tror. Alltså så här, vi, och framförallt tänker jag, om du jobbar med utsatta barn så tänker jag vet inte. För du har ju, jag menar, ni har ju rört er runt och gjort jättestort jobb liksom i dumpen. Och jag blir ju, men det är ju svårt att inte chockas över hur all den kritiken dumpen får.
Jag vet inte vad kritiken grundas i, alltså vad folk är rädda för att ursäkta, vi visar ju bara verkligheten som den är. Vi lockar ingen, vi fabricerar ingenting, vi ändrar ingenting. Vi lurar inte folk som inte skulle ha gjort det här att göra någonting de annars inte skulle. Vi bara visar verkligheten, så här är det. Så här ser verkligheten ut. Och nu vet ni det. Vi liksom bara har flippat upp korten. För det är inte så att det här inte har pågått eller hänt förut. Utan vi har liksom bara vänt korten och visat att så här ser det ut. Och sen så tror jag att folk tycker att det är så himla fruktansvärt hemskt och jobbigt och jävligt att prata om övergrepp på barn. Så då är det lättare att slå ifrån sig och bara, där vill vi inte veta av eller prata om. Men då kan man ju också föreställa sig hur jobbigt det är för ett barn som utsätts för övergrepp. Det är 1000 gånger jobbigare än att som vuxna har hört talas om att det förekommer övergrepp. Man får ju välja lite, också tycker jag man måste välja vilken sida står man på. Vill man stå på barnens sida?
Eller men, inte. Men det gör, men så här, om vi ska vara krassa och bara titta på verkligheten. Så i Sverige, så som det ser ut idag, så kan man ju inte säga att vi står på barnens... Alltså,
nej, det gör vi inte.
Det gör vi inte.
Ja, nej. Vi kan säga att vi gör det och slå oss för bröst och säga att vi är bra och duktiga, men det är vi inte. Därför att vi har ju en tandlös lagstiftning och ja, det behöver förändras. Det behöver till en förändring. För att så som det är nu, det funkar inte. För att vi kan inte fortsätta att offra alla dagens barn, alla framtida barn. Utan någonstans måste vi tänka om och tänka hur löser vi det här? Vad ska vi göra för att det inte ska behöva vara så här? 25% är en hög siffra. Vad säger att siffran inte är högre om 2 år, 3 år, 4 år? För den kommer inte sjunka ett av sig själv om vi inte gör någonting.
Ja, nej men det... Jag tycker att ni på Dumpen gör ett helt fantastiskt jobb, verkligen. Och jag tycker, som jag sagt, sa innan, att Dumpen får ta oförtjänt mycket skit. Liksom. Och precis som du också sa, det här, att man väljer att lägga fokus på den här stackars personen. Och er slogan är så bra, det är inte slumpen.
Ja, nej, alltså, det är så här, ingen olyckshändelse.
För det är ju så, det är liksom den här personen som själv har skrivit sig till mötet.
Absolut.
Och jag har ju läst nästan samtliga av de här. Alltså, det är ju så äckligt så att det vänder sig i magen.
Och tycker man att, som en del säger, att det är fruktansvärt att vi lägger upp de här chattloggarna. Tänk dig då barn som sitter och får det här. Rätt upp på ansiktet i sin telefon. Och så ska vi sitta och säga att vad hemskt att vi lägger upp de här chattloggarna. Och de här bilderna på de här dickpixen. Fast att barn sitter och får sånt i sina telefoner hela tiden. Vi måste bara veta att så här är det. Och också att de har, som du märker när du läser loggarna, ett väldigt driv till att de vet vad de vill, de här vuxna. De vet vad de vill. De är väldigt alltså, på.
Nej, liksom, det är ju pang på.
Det är pang på. Det är liksom ingen... sugarcoat att nu är det lite, utan det är bara pang på, det är en liksom snopp rätt upp ansiktet direkt, och det är liksom jag vill göra det här med det, och jag vill det är liksom, och det är barn.
Ja, men och de är väldigt, väldigt utförligt vad de vill göra.
Absolut. Så att så tycker man att det är obehagligt och jobbigt och läskigt, då ska man tänka på att de flesta barn får så här i sina telefoner.
Ja, men och med det, så som det ser ut idag, så har ju barnen nästan alla barn har, alltså majoriteten av barnen har mobiltelefoner. De har tillgång till internet. Alltså så här, det är Instagram, det är Facebook. Det är ju ganska höga siffror på barn som blir kontaktade.
Jag tror också att man som vuxen, när jag pratar med olika föräldrar och vuxna, då brukar de oftast fråga, när ska jag ta det här snacket med mina barn? Ja, när de är 9 har de förmodligen redan fått en dickpick i sin telefon. För de säger, när ska jag ta det? 10, 11, 12? Nej, du ska ta det så fort du kan, när barnet är 2 kanske. Att du börjar, behöver inte säga, nu sitter vi och pratar en timme om rätten till din kropp. Utan lägg in det lite här och där hela tiden, så ofta du kan. Ta de här snacken i vardagen. Därför att det är många som frågar mig, vilken ålder ska jag börja ta snacken med barn? Och de tror att åldern är högre, men vid 9 så har de redan fått en. Liksom,
ja, och sen
i saker i sin telefon.
Ja, sen vet vi ju att killar vid 8 års ålder, va, så tittar de på oftast ganska avancerade pornografiska videos. Och det tänker jag säger ju någonting om, för vi vet ju då att vad heter det, första gångs sexet är den har liksom gått från att vara vanligt så här, vaginal sex till en kraftig ökning av analsex. Ja. Och jag som kvinna har jättesvårt att tänka mig att du som ung tjej föreslår analsex själv.
De tror att de måste ställa upp på det. Därför att jag pratar med många unga tjejer och unga killar, och tjejerna tror att de måste ställa upp på det här. För att det är så det ska vara och det är så det är. Så att det är helt skevt.
Ja, det är ju galet, skulle jag säga. Och nej, men just det här att man tror att man måste.
Ja, man tror att man måste. Ja.
Nej, men och jag menar, om du träffar en gullig kille och så säger man, men alla gör så här. Och så blir man övertalad.
Men så är det. Därför är det så viktigt att vi pratar med våra barn. Vi pratar med våra ungdomar. Inte bara med våra egna, utan även med andras. så fort vi har chansen och fort vi har möjlighet. För då har väl förhoppningsvis tänkt att säga att de flesta människor har ju inte bara sina egna barn hemma utan även andras barn, barns kompisar. Ta snacket. När du kan. Bara liksom, du kan ju ha en öppning. Det hade jag till exempel, nu kommer min son tycka att det är jobbigt, men när han hade sina kompisar hemma vid middagen så kunde jag bara fråga hur många här är det som har fått en dickpick i sin telefon. Då blev det helt tyst. Och så bara alla. Men du kan bara öppna det så. Du behöver inte öppna det mer komplicerat än så, utan de kommer du liksom ja, alla. Och sen tar man samtalet därifrån. För det är inte ovanligt för dem. För dem är det vardagsmat. Och eftersom det är vardagsmat för dem så måste vi våga prata om det.
Och jag tänker att de här samtalen, jag menar, bara, alltså så här, det borde finnas många fler samtal med liksom, sådana som du som faktiskt har varit utsatta. För att, och jag tänker också lite på det här du sa, att det finns, det är nästan som att man vurmar liksom för förövaren.
Ja, att man...
Ja, man tycker väldigt synd om
man tycker synd förövaren. Och ja. man är så jävla rädd för att ha fel. Så att, tänk om jag anklagar någon och så har jag fel. Ja, men tänk om du har rätt då? Tänk om du har rätt? Hade det inte varit värt det då? Att göra någonting? För att alla är sådär, men tänk att anklagarna för någonting de inte har gjort. Men tänk om du kan ha räddat barn.
Och med siffran 25%, det vill säga en fjärdedel av våra barn. Och vi vet inte, som du säger, om det är högre. Då är det ju bara en klass, det vill säga 25-30 elever. Ja, det säger sig själv. Det är, liksom, det är ganska många barn i rent statistiskt sett i varje klass.
Och jag kan känna att när jag gick i skolan, jag hoppade, det är inte så annorlunda idag tänker jag. Men man pratade aldrig om de här sakerna. Någonsin. När jag utsattes för övergrepp så tog det ganska lång tid innan jag förstod att det här är ingenting som händer i alla familjer. Det här är ingenting som inte alla gör. För det var ingen som sa det till mig. Det var ingen i skolan som pratade om det här. Det var ingen som sa att det här inte förekommer i alla familjer. Så jag trodde ju ganska många år att det här är någonting som alla jag känner och klasskompisarna utsätts för hemma. Det är bara att man inte pratar om det. Och sen när jag förstod, när jag blev äldre, att det här är ingenting som alla utsätts för. Då var ju skammen så stor redan. Då hade det ju gått så lång tid. Då hade jag varit utsatt i så många år. Så då blev ju mina läppar ännu mer förseglade. Och mina ord, för då skulle ju det ifrågasättas. Så varför säger du någonting nu? Varför sa du ingenting då? Nu har jag pågått i flera år. Och då blev skulden ännu mer min. Och ännu svårare att berätta. Och skulden blev tyngre att bära. Men hade man pratat om det här i skolan till exempel. Eller att jag hade haft en vuxen man kunde ty sig till i skolan. Så man bygger lite relationer. Då hade jag tidigare också förstått. Det här är inte okej. Det här är ingenting alla gör. Och utifrån det kanske byggt mod att våga berätta. Men nej, det var ingenting som pratades om. Så jag trodde att det här är något som är fruktansvärt och som jag hatar och som gör att jag hatar mig själv, men som alla gör. Och man måste bara stå ut liksom. Det finns inget man kan göra.
Men finns det någonting som jag tänker så att du kan säga till de som tittar? Alltså, vad är det man ska tänka på som vuxen om man misstänker någonting?
Man ska våga göra någonting, tänker jag. Man ska våga... Eller först, det som jag hade behövt för att jag skulle berätta, det var ju till exempel att jag skulle kunna känna att jag hade en nära relation med någon vuxen. Att jag kanske var hemma hos kompisar och kunde känna att deras föräldrar byggde en relation med mig. Och liksom känna att de tycker om mig, de bygger en relation med mig. Eller en lärare. Lärare är jätteviktiga. Om jag hade haft någon lärare som hade lärt känna mig, byggt upp ett förtroende, tyckt om mig, tagit mig lite till sig... Och sen börjat liksom kanske prata om de här sakerna, inte fråga rätt på, men kanske börja prata om rätt till sin kropp och så vidare. Då hade jag nog vågat berätta, för att det handlar om att man ska våga berätta också som barn. Och då måste man ha en nära relation till någon vuxen. Och vuxna idag är upptagna av, de måste bygga relationer med barn, inte bara med sina egna utan med barnens kompisar, i skolan, med barn på gården, var som helst. För har man en vuxen som man känner att man litar på och som tycker om en och som man på något sätt kan anförtro sig åt, så är risken större att man vågar berätta. Så det skulle jag säga, att man vågar bjuda in liksom. Få barnet att känna sig välkommet.
Och då kommer vi till nästa, att så här, när ett barn tar, liksom, gör en ansats till att berätta. Mm.
Då måste man direkt tro på, aldrig ifrågasätta. Inte ställa ledande frågor och inte ifrågasätta barnet. Därför att om du börjar med att ifrågasätta när barnet har tagit mod till sig att berätta. Det kanske bara vågar en gång öppna upp sig och berätta. Om du då inte tror på barnet, då kan det sluta sig igen. Och sen kanske det inte berättar på 5-6 år. Det kanske inte kommer någon öppning från de 5-6 år. Därför att det blev inte trott första gången ni berättade.
Mm.
Och det är fruktansvärt att berätta någonting och inte bli trodd.
Mm.
Och då blir man tyst igen.
Vi vuxna har ett enormt ansvar.
Vi måste våga. När ett barn kommer och berättar någonting sånt här. Barn hittar inte på sexuella saker.
Mm.
Därför att det finns inte i deras... Utan när de berättar, då är det någonting oftast. Och då måste man göra någonting. Då måste man våga göra någonting.
Mm.
Gå in direkt och göra en anmälan till exempel. En orosanmälan på socialtjänsten. Mm. Det kan alla göra. Kan man göra anonymt också. Men man måste göra någonting. Och man ska inte ifrågasätta barnet. För då tystar man barnet.
Mm.
Och som sagt, då kanske den inte vågar berätta. Kanske dröjer flera år innan nästa öppning. Och tror man inte på barnet, så tror ju barnet att det som händer är sitt fel.
Mm.
Skuld och skam. Det är så förövare fängslar sin offer i tystnad. Skuld och skam, det är starka vapen.
Mm. Men ja, precis, för förövare är ju inte bara den som fysiskt förgriper sig. Utan jag tänker så här, en förövare i ditt fall till exempel är ju som din mamma.
Absolut, alltså, hon var en förövare. Ja. Hon lät ju det här ske.
Mm.
Och tog ju även betalt för att det skulle få ske. Då, så att hon förgrep sig inte på mig, men hon var ju den som såg till att övergreppen kunde ske. Så hon är ju också en förövare.
Mm. Och din mamma, hon har ju gått bort nu.
Ja, hon gick bort förra året. Och det byggde ju upp, jag hade ju brutit kontakten med henne för flera år sedan. Därför att jag aldrig kunde få det här förlåtet som jag kände att jag behövde för att kunna gå vidare. Jag hade verkligen behövt att hon bad mig om ursäkt för det hon hade gjort. Och det ville hon inte göra. Men när hon dog så blev det ju massa känslor i mig samtidigt. Att jag blev ju jätteledsen. Jag blev lättad. Jag blev chockad. Jag blev glad, jag blev alla känslor på en gång. Alla känslor bara bakades ihop och blev ett virvar av allting. Och då kan man ju undra, varför blev jag ledsen för? Därför att det är min mamma, och jag har ju älskat min mamma jättemycket när jag var barn. Jag har ju alltid velat ha hennes kärlek, och det är min mamma. Så jag känner ju sorg över att hon hade dött. Och sen så tog det några dagar innan det sorgen kunde landa. Och jag kände att, för jag hade ju redan sörjt henne klart när jag bröt med henne, men... Sen kände jag en lättnad. Och sen var ju sorgen byttes ut egentligen mot en sorg över att jag aldrig kunde få ett förlåt. Att jag aldrig kunde få det där förlåtet. Att skulden var inte min, det som hände var inte mitt fel. Det kunde hon inte ge mig.
Mm.
Och det är där folk, jag pratar med många överlevare idag. Barn och ungdomar. Och det där är folk svårt att förstå. För de tänker att en förövare är ett monster och man hatar ett monster. Min mamma är förövare, jag hatar min mamma. Många av dem jag pratar med har ju förövare som är deras pappor till exempel. Eller någon annan nära i familjen.
Mm.
Och alla de som inte är utsatta kan tycka att det är så lätt. Det är ju bara att hata din förövare. Men förövare är ju även en älskad pappa kanske. En älskad bror, en älskad kusin. Det är som två sidor av en person. Det är en sida som är ett monster. Och det är en sida som är en älskad familjemedlem.
Mm.
Så för barnet blir ju där. Det blir också en skuld och en jättekomplex känsla att man... Alla säger att man borde bara hata. Men man har också en sida som älskar den här personen.
Mm.
Och det har ju folk väldigt svårt att förstå. Då kan jag berätta att jag bröt ju inte kontakten med min mamma förrän jag var 35 år. Och då kan ju folk tycka att jag är lite knäpp. Så varför vill jag ha med henne att göra?
Mm.
Men jag älskade henne. Det var min mamma. Det är det som är så svårt. Det är svårt att förstå. Men så är det.
Mm.
Det är inte lätt att bara hata. Utan det är det är som två människor. Ett monster och sen någonting annat.
Ja, men jag tänker också så här att om man bara zoomar ut och tittar på det från två perspektiv. Å ena sidan precis det du beskriver. Men du pratar också om det här att människor går in och kanske till och med, för ni får ju ständigt på dumpen till exempel påminna om, snälla, det är vi som tar kontakt. Ni kan inte, så att folk går ju liksom, löper ju amok i hat. Men då har vi ju det andra myntet. Alltså, vi har så många barn som förgrips på. Det är ingenting som pratas om i samhället. Vi har ett, som du säger, helt tandlöst system. Och om ett barn berättar så tros det inte alltid på. Jag menar, det är sida upp och sida ner. Det är, liksom, det är förhör på förhör på förhör. Och det här stackars barnet valsas runt och får prata och träffa hur många människor som helst. Och om, jag vet inte hur statistiken, men om det väl liksom tas till domstol.
4% bedömda.
4%
alltså av bara de målen då som, som, av de som anmäls.
Och då kan man ju tänka sig...
Och då räknar vi bort mörkertalet.
Ja, mörkertalet. Ja. Och så är det 4%. Och då är det liksom alla som har tagit mod till sig. Och även utav alla som har tagit mod till sig är ju inte ens alla som hamnar där. Och då är 4%, det är ju...
Det är ett skämt. Det är ett skämt. Det är ett skämt.
Precis, och det är det som blir, det blir ju en paradox. Liksom. För att någonstans, den här andra sidan visar ju att anledningen till att vi tycker att det här är så läskigt är ju för att det är vanliga människor som gör det här.
Exakt, det är vanliga människor. Det är det som är så obehagligt. Och då är det bättre att blunda, för det är mycket skönare.
Och när ni väl har outat dem så väljer man att hata dem. Liksom. Alltså det... Det är jättekomplext.
Jag tänker att vi alltid måste tänka att vi måste alltid stå på barnens sida. På barnens perspektiv. Men våga ta barnens parti. Och vi måste göra någonting, för att det är helt ohållbart så som vi har idag. Det funkar inte. Varför gör vi ingenting? Varför är det ingenting som förändras? Varför är det ingenting som blir bättre? Vi har inte ens traumaterapi för de som är utsatta. Inte ens det kan vi erbjuda. Utan flera år, vi sitter och väntar så många år att de har tagit liv av sig istället. Varför är vi så dåliga på det här? Vi måste bli bättre. Och vi tycker att ett sätt är att belysa att det här är ett problem. Och få folk att våga prata om det. Vi belyser ju på dumpen att det här är ett problem. Det här är inget imaginärt som händer någon annan eller någon annanstans. Det här händer här och nu. Hela tiden, överallt. Det kan vara ditt barn, mitt barn, allas barn. Dessutom som jag tycker att barnen är ju allas. Barnen är allas ansvar. Allas barn är alla vuxnas ansvar. Och så är det bara. Det måste vi bli bättre på. Inte dina barn, mina barn, utan allas barn.
Ja, och det är också så här, nästan så här, när man zoomar ut och bara tittar på, så har vi en annorlunda samhällssituation. Liksom, där barnen för inte så länge sedan kanske lekte gemensamt på gården och sen så ropades barn. Men det fanns en gemenskap. Och som det blir mindre och mindre av idag. Och det blir mer och mer så här, min familj. Och du kan inte tala om för mig. Eller du får inte tala om för mitt barn. Men sen har vi ju också det här andra otäcka. Med tillgången till mobiler. Att barn blir ju mer och mer ensamma.
Och då är de lättare offer. Därför att då får de en vuxen i telefonen eller på träningen eller på skolan som kanske ser dem och bekräftar dem.
Och kan också kontakta barnet direkt. Det kunde man ju inte på samma sätt förut. Så att, ja, men jag tänker så här, dels vill jag inte liksom släppa bara liksom det här med din mamma, utan det är ju...
Folk har ju också, jag vet inte om det är, jag ska säga svårare, inte svårare att förstå, men eftersom min mamma, det finns ju kvinnliga förövare, men de är färre. Och just att det är en mamma gör ju att jag tror att det var därför också, att det var, inte att det var svårt att upptäcka, för det var ganska lätt att upptäcka att vi utsatts för övergrepp med tanke på hur det var. Liksom, och hur vi, men just att det är en mamma som gör något sånt gör ju att, jag tror att det är ännu svårare att upptäcka då, för ingen kan ju tänka sig att en mamma skulle göra så här mot sina barn. Att det är nästan otänkbart. Vilket gör ju att det är ännu svårare att komma på. Eller upptäcka. Så ja, nej. Jag tycker att det är... Jag är inte ledsen över att hon har gått bort. Men jag känner en oerhört sorg över att hon aldrig kunde be mig om ursäkt. Men det gör de ju sällan. Förövare eller sådana då, som min mamma som säljer sina barn till förövare. De ber inte om ursäkt. Och jag tror att det har att göra med att de tycker inte att det de har gjort är fel. De anser inte att det de har gjort är någonting fel. Och då finns det ingenting att be om ursäkt för. Jag har aldrig träffat på en förövare som har bett om ursäkt. Alltså bett om ursäkt kanske för att han har blivit outad och bara, vad jobbigt det här blir för mig. Men jag har aldrig sett en förövare som har bett om ursäkt för att han höll på att förstöra ett barn. Ett barns liv. Jag ber om ursäkt för att jag ville förstöra det här barnets liv. Utan, och nej, jag ber om ursäkt för att nu blev det jobbigt för mig. Nu blev det, dumpen skapar ju en konsekvens för förövare som inte fanns förut.
Ja, precis.
De det är som att det är en tjejsarna står utan kläder på torget.
De är ju rädda för att hamna på dumpen. De är inte egentligen för...
De är inte rädda för att de höll på att förstöra ett barn som kommer växa upp med ett självskadebeteende. Mm. En missbruksproblematik och kanske ta livet av sig. Och sen leva med ett självhat resten av sitt liv. Det är de inte så ledsna för. Mm. Och jag har nog aldrig någonsin stött på en förövare som har varit ledsen för det. Utan de är ledsna för just bedumpen att det är som tjejsen står på torget naken utan kläder. Där är du. Där är ditt riktiga jag. Nu kan folk se vem du är på riktigt. Det är sånt här du håller på med. Det är de rädda för. Mm. De gömmer sig bakom den här fasaden av normalitet brukar jag säga förövare. Den här fasaden av att de är helt normala samhällsmedborgare, helt normala människor. Och de gömmer sig bakom det. Så för dem är det jobbigt när masken åker av.
Mm. Känner du att du har fått någon form av så ska man säga så här, helande genom att jobba med dumpen?
Ja, det som har helat mig. Först alla som jobbar i dumpen vill jag bara lyfta alla som är bakom, som inte syns. Sara Patrik också såklart. Men vi är många bakom också. Att alla har det här drivet att vi vill någonting. Vi vill någonting bättre för framtidens barn. Vi vill någonting tillsammans. Alla har en drivkraft. Och den drivkraften skapar en stark gemenskap. Och sen så jobbar jag väldigt mycket med överlevare. Och jag pratar väldigt mycket med barn, unga och vuxna som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och det helar ju mig. Att prata med min överlevare. De gör mig hel. Därför att de förstår mig. Och jag förstår dem. Och sen är det ju någonting fruktansvärt vi har gemensamt. Men det krävs en överlevare för att förstå en överlevare. Så kan jag säga. Så det, ja, det betyder jättemycket för mig. Mina överlevare är enormt viktiga för mig. Faktiskt. De kan jag inte vara utan. Så är det.
Din bok, förresten. Den har ju blivit ljudbok också.
Det har den. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan, om det var ett år sedan någonting. Men det var ju ett ljudboksbolag då som kontaktade min fina bokförläggare Linda Gaderia då, som hjälpte mig ut den här boken. Hon är fantastisk, som trodde på mig. Och sen kom ett ljudboksbolag och sa, hallå där, vi vill göra en ljudbok av det här. Och då sa vi, absolut, kör. Så blev det en ljudbok. Och den har ju lyssnats på jättemånga gånger. Och då vill jag tillägga att den finns gratis på biblioteket också. Man behöver inte betala för den. Den finns gratis både att läsa och lyssna på. Biblioteket. Och det finns på alla de här streamingtjänsterna, Storytel och BookBeat och så.
Det är en fantastisk bok. Vi skulle nästan ha visat
den. Hade vi kunnat ta med den? Nej, men
jag har den ju någonstans.
Den heter ju Jag är Anneli bruten tystnad, ska jag ju säga. Så heter den. Och ja, det var viktigt för mig att skriva den. Därför att orden satt liksom fast. Jag försökte berätta först, men blev ju ganska snabbt tystad. Och jag blev tystad innan jag hann berätta klart. Och när man väl är redo och mogen att berätta så vill man inte att folk stoppar in det här i garderoben igen. För det här är jobbigt och problematiskt och besvärligt att höra talas om att jag är utsatt för övergrepp. Så då valde jag att skriva boken istället. För att då kunde jag få ut allting och lägga det i boken. Så då finns det där.
Det är ju en sån fruktansvärd bok. Men det är också en sån vacker. Alltså den är så poetisk. Alltså det är ju paradoxen att du har skrivit så fint och poetiskt. Liksom, och så
det var skönt att få ut det. Därför jag tror att det är viktigt att prata när man har varit utsatt för övergrepp. Därför att innan jag pratade om övergreppen, eller fick ner i boken, så var det som att det blir som ett gift på insidan. Där allting bara blir mörkare och mörkare och mörkare tills jag faktiskt, jag var ju suicidal och sökte hjälp på psykiatrin. För allting som hade hänt mig, det var ju som att bli förgiftad på insidan liksom. Men sen när jag väl började skriva boken och prata om det och berätta, då blev jag liksom, då fick jag släppa ut det här skiten. Ryggsäcken blev lättare, jag blev lättare, jag kunde sträcka på ryggen, må bättre, kunde andas liksom. Så att berätta är viktigt. Mm. Jag ska tro på kraften i berättandet och att folk måste orka lyssna. För det är inte så att man kan berätta en gång och sen är det bra, utan man måste, det här är någonting som har hänt och som man måste älta hela livet kanske. Mm. Inte att man inte ska gå vidare, men man kommer att börja prata om det. Mm. Mycket. Och då finns vi på Dumpen och lyssnar, vill jag bara säga. Vi har ju ett helt gäng med stödmänniskor som, ja, som man kan få, som orkar och vill och har tid att lyssna. För oftast när man har varit utsatt så kan folk tycka att det är jobbigt att lyssna efter ett tag. Att det sen nu räcker det. Nu har du pratat klart om det här och folk tycker det är jobbigt och besvärligt att höra. Men då kan vi lyssna. Mm. Vi förstår och vi tröttnar aldrig.
Mm. Det är så hemskt att vi ens ska ha det här samtalet, men jag menar, det är en verklighet och vi får inte ducka liksom för det som är verkligheten. Men vad jag tänker är vad så här lösningen, jag menar, jag önskar ju såklart att det här inte fanns, men nu finns det. Och vad, ja, du har redan sagt några saker, att vi måste lyssna, vi måste tro på barnen när de kommer. Men vad är nästa? Liksom? Jag menar, Dumpen gör ett jättestort jobb, men Dumpen alena kan ju inte förändra.
Nej, vi kan ju inte förändra världen själva. Vi vill ju bara belysa att det här är ett problem. Mm. Vi vill ju att det ska bli ett brott att söka efter barnets sexuellt syfte, vilket det inte är idag. Det är inte ett brott att söka efter barnets sexuellt syfte. Förrän det finns ett riktigt barn och ett riktigt offer har skapats. Men vem ska offra sitt barn? Vem är det barnet som måste offras innan det blir ett brott? Mm. Så det vill vi förändra. Och sen så tycker vi också att det här med att man åker in i fängelset för att man har begått ett sexuellt övergrepp. Och sen så kommer man ut igen och får vara helt fri och vandra och gå och komma och jobba vart man vill, hur man vill. Utan att det finns några bevis för att man faktiskt inte kommer förgripas igen. Mm. Det är ju som att släppa ut en handgranat som kan sprängas där. Varför gör vi så? Vi måste tänka om där. Kanske ha den förvarade då någonstans tills man tycker att nu är den här personen rehabiliterad, om det nu går. Men ha den förvarad eller ha någon sorts fotboja, anmälningsplikt. De kanske inte ska få bosätta sig vad som helst och då kan folk tycka, men det här kränker ju människors liksom rättigheter. Men vi måste välja barn eller förövare. Där måste vi ta. Vad är viktigast? Ska vi skydda barnen eller ska vi släppa ut den här laddade handgranaten och bara hoppas att den inte sprängs just på mitt barn?
För det kommer den ju att göra.
För det kommer den att göra, vilka barn ska vi offra? Mm. Så där måste vi ha en förändring och att vi måste ha ett bättre... Vi kan inte ha en kötid på flera år för traumaterapi. Man har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, så ska man slussas runt i vården eller man ska behöva vänta i flera år på att få den här traumabehandlingen. Mm. Där måste vi... Det ska kunna finnas överallt. Mm. Ungefär som att du bryter ett ben eller bryter en arm. Då säger inte jag att du måste vänta 4 år innan jag kommer att laga den.
Nej, men det amerikanska systemet, de är ju några steg framför.
Ja, de är för.
Ja, för där är det ju, där har du ju din liksom så här, dot. Liksom. Mm. Så det, den följer ju med dig var du än flyttar. Liksom. Mm. Så är du...
Och då måste vi kanske ha det så. Tills vi kommer på en bättre lösning. För den lösningen vi har nu... Det är ingen lösning. Den lösningen vi har nu, det är ingen lösning. Den offrar ju bara våra barn. Mm. Till förmån för förövare. Mm. Så att det är ju en utmärkt lösning. Att de får ha en fotboll eller vad som helst. Där man kan följa dem helt enkelt. Tills man är 100% säker på att den här personen kommer aldrig fick i sitt barn igen. Nu chansar vi bara lite. Och hoppas att det inte händer.
Kan du statistiken för det? Så hur stor... Alltså statistiken för att en förövare inte förgriper sig igen. Vet vi ens det?
Alltså så här, finns det ens någon förövare som inte förgriper sig igen?
Men det är så jag tänker själv.
Nej. Alltså det finns ju ingen forskning på att det är någon som går att bota. Mm. Någon som, om man säger då pedofil eller person som söker efter barn i sexuellt syfte. Det finns ju ingen statistik eller någon liksom forskning som säger att det här är botbart. Mm. Finns det ju inte. Så... Mm. Mm. Och så ser ju vi då på Dumpen att om en person nu har suttit inne och kommer ut igen, att de är direkt aktiva. Direkt aktiva. Och sen som jag upplevt, min värsta förövare då, som jag kallar han, han förgrep sig både på en närstående till sig själv, han förgrep sig på mig, han förgrep sig på min syster och även på två till då, som jag inte får nämna vilka för de är inte redo för det. Så det är minst 5 stycken där som han har förstört livet för. Och han har ju inte slutat att förgripa sig. För han är ju inte bara helt magiskt rehabiliterad. Eller liksom helt plötsligt kom på att det här var inte bra. Utan de fortsätter. Tills någon säger stopp.
Mm.
Eller tills det blir stopp någonstans.
Mm.
I form då av kanske förvaring, inlåsning, fotboll. Är någonting som gör att de inte kan fortsätta. Helt enkelt. Så där måste vi bli lite bättre.
Ja, för det är precis. Och det är så många, vi har så många föreställningar också om att en person blir äldre. Alltså så här,
övergrepp finns ju också i film. Man kan ju beställa övergrepp på nätet. För även om du blir äldre så sitter ju störningen i hjärnan.
Mm.
Så du kan ju beställa övergrepp på nätet. Även om du nu skulle vara impotent eller vad det nu än är äldre. Då kan du ju beställa övergrepp och titta. Du kan titta på övergrepp på barn. Och varje gång du tittar på ett övergrepp på barn är det ett nytt övergrepp på det barnet.
Mm. Ja, precis. För det finns ju det här, vad heter dark web, va? Som är ett myller liksom. Det här är märkligt. Det är några år sedan och jag har ju faktiskt alltid läst ganska mycket om just det här. För jag tycker att det är så fruktansvärt. Och nu kan inte jag hitta det på nätet. Men att Sverige var då i alla fall en av de största exportörerna av barn. Jag vet inte vad ordet
övergrepp på barn. Dokumenterade övergrepp.
Ja. Man använder ofta andra ord, men jag tycker inte att det är passande att använda det. För det är inte barnpornografi som man
säger. Nej, det finns ingenting som heter barnpornografi.
Utan det är ju övergrepp.
Det är filmade.
Men vi vet ju, eller hur? Vi vet att Sverige exporterar ganska mycket, eller hur?
Det har jag faktiskt ingen koll på. Men jag vet att Sara har sagt att det är så. Hon har väldigt bra koll på statistik och sådana där grejer. Så att, ja, vi har ju inte direkt några jättehöga straff eller något liksom så. Man kommer undan ganska lätt med den här typen av brott mot barn i Sverige.
Mm.
Det är ett väldigt förmildrande land mot förövare.
Mm.
Så det är vi. Och jag tror folk inte vet det. Så dumpen blev ju mycket en ögonöppnare för många. För många säger, oj, jag hade ingen aning om att det var så här. Men det har ju alltid varit så här. Vi har ju inte skapat ett problem dumpen. Vi bara belyser ett problem.
Precis.
Vi skapar inte problemet.
För det är det jag upplever, att ni får ta, som jag säger, det oförtjänta skiten. På något sätt som att ni har skapat det.
Det är klart att det är jobbigt när någon kommer och visar att kolla vilket stort problem vi har här. Hur ska vi lösa det? Då blir det så här, jobbigt. Hade inte vi bara kunnat låta det här vara liksom. För vi skapar inte problemet med dumpen, vi bara belyser ett problem som redan finns. Vi bara vänder på korten liksom, att så här ser det ut. Ska vi göra någonting åt det eller ska vi låta det fortgå? Vad tycker ni? Så vi vet ju vad vi vill, men folk börjar ju också förstå. Men det är klart att det gör ont att förstå, det är jobbigt att förstå, men vi måste förstå att det är så här om det ska bli en förändring.
Ja, för det är ju ett samhälleligt problem.
Ja, det är ett samhälleligt problem. Det här är ingenting vi har skapat eller som inte har funnits förut. Utan det är ett samhällsproblem som skördar liv. Mm. Och om man nu skulle räkna det i pengar, vilket staten tycker om, då kanske man skulle kunna göra någonting åt det. För varje person som är utsatt för ett övergrepp kanske inte hamnar liksom i 30 år på ett arbete och betala skatt i det här landet. Utan hamnar i missbruk eller i prostitution eller självskada eller tablettmissbruk eller vad som helst, så kostar samhället pengar. Så skulle man räkna det på det sättet, då kanske det skulle bli en vändning.
Mm.
Men nu är det ju människoliv vi pratar om.
Mm.
Och som sagt, en förövare kan ju ha flera stycken offer.
Mm.
Och offren får liksom bara, de liksom bara sopas undan till det hör någonstans.
Mm.
Där vi inte vill se eller höra. Och sen när offret blir äldre, 18, och kanske, då får den nästan skylla sig själv om den hamnar i missbruk eller prostitution. Då får man nästan skylla sig själv.
Mm.
Inte liksom, varför blev det så här? Mm. Nej, för att jag var utsatt för sexuella övergrepp under hela barndomen och fick ingen hjälp, ingen gjorde någonting. Men sen när man är 18 och hamnar då i missbruk eller kriminalitet eller vad det nu är, då får man skylla sig själv nästan. Att det är lite så vi ser på människor.
Men det är ju för att vi inte har den liksom korrekta bilden av hur det faktiskt fungerar när man har blivit utsatt. För du nämnde ju det tidigare, att man har en sån självbild. Så att man tror inte att man förtjänar någonting annat.
Man straffar, det är ju också ett sätt att straffa sig själv.
Mm.
Utsätta sig själv för upprepade våldtäkter för att man tycker inte att man är värd mer. Man straffar sig själv. Det är ett självskadebeteende.
Mm.
Det är inte den lyckliga horan, utan det är oftast ett självskadebeteende efter en uppväxt av sexuella övergrepp.
Mm.
Det är klart att man inte vill prata om det heller, för det blir ju jobbigt då för de som vill tro på myten om den lyckliga horan till exempel.
Och då kan inte jag låta bli att tänka på det här som hände ganska nyligen med ett väldigt känt, nu är de ju skilda då, men två föräldrar i alla fall som tar sina liksom, och klär ut barnen liksom, till prostituerade och lägger ut ganska mycket bilder på Instagram och nätet. Och
när bilderna ligger där, då finns de ju där.
Mm.
Då finns de ju där för alltid.
Och där gjorde ju Sara en
stor,
verkligen ganska konfrontativt. Liksom.
Och det tyckte jag, det var bra gjort också, för vi måste ju också kunna våga ha en dialog. Hon konfronterade, pratade med den personen, och den personen förstod inte att det här var så stort och såg inte på saken från den sidan, så de hade en bra dialog. Och Sara var väldigt upplysande och sa att så här är det och så här funkar det, så de hade en bra dialog. Och jag tror att det är viktigt att man måste våga, som jag säger, ha en dialog om det här, och inte att alla står och kastar liksom sten på varandra nästan.
Utan, för det är inte det samhället vi kan ha, utan vi måste, hur skapar vi liksom förändring?
Exakt, och då måste vi prata om det. Och så att det var, de hade en jättebra dialog faktiskt. Så jag tror att, och vi är väldigt öppna för att ha dialoger på gruppen. Vi är inga liksom, vi står inte på barrikaden och kastar sten på folk som tycker annorlunda. Utan vi vill det bästa för våra barn. Vi vill det bästa för allas barn. Därför att vi vet hur fruktansvärt jävligt det är att behöva utsättas för övergrepp. Och hur fruktansvärt jävligt det är att behöva växa upp som människa och ha varit utsatt.
Så att bara fortsätta liksom, prata om det, fortsätta belysa det. Bara liksom,
och öppna upp ditt hjärta för alla barn, tänker jag. Alltså, om du har kompisarnas barn, öppna upp ditt hem och liksom, låt alla vara välkomna där. Och försök att se alla barn. Och försök att liksom, så tänker jag. Det hade gjort mycket för mig.
Men också våga.
Våga
när du misstänker.
För då tänker man ju, om man misstänker någonting, vilket är jättevanligt, det kan någon annan ta hand om. Men det är du som är den här någon annan. Det är du som ska göra någonting. Vi alla är samhället. Och vi ska inte vara rädda för att våga göra någonting. Det är värre att inte göra någonting. Och det räcker med misstanke för att du ska kunna göra en orosanmälan. Och socialtjänsten, du behöver inte ha hardcore bevis. Det räcker med att du känner känner en oro, så kan du göra en orosanmälan.
Och nu så belyser du någonting jätteviktigt. Och det är ju det här med intuitionen. Alltså, hur vet vi saker? Så.
Ja, ofta så vet man, men man trycker undan det och tänker att nej, jag måste känna fel, eller jag måste ha missuppfattat någonting. Också för att det här är så himla olustigt, obehagligt och liksom, och ens tänka på att det skulle kunna vara någonting som händer det här barnet. Våga tro lite på din känsla.
Tack så jättemycket, Anneli.
Tack för att jag fick komma igen 3 år senare. Och vi har haft kontakter, vill jag säga, under de här 3 åren också. Och du är en fantastisk person. Tack. Och jag är så glad att jag fick träffa dig för 3 år sedan. När jag var så liten och rädd och skör. Och nu sitter vi här igen 3 år senare.
Jag har ju sett din, liksom, hur du bara blommat ut. Ja, och det... Tack, verkligen.
Tack för att jag fick komma hit.